Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Forum för Health Policies hälso- och sjukvårdspodden. Den podcasten där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från detsamma. Jag heter Magnus Lejle och är ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida idag har jag en annan ambassadör. Är det bra med dig, Livia?
Jajamensan, det är fint för mig som vanligt. Rösten är tillbaka, så det är härligt. Livia Holm jobbar på Kumea till vardags.
Härligt. Och med oss idag har vi också en gäst som inte bara är överläkare och docent utan även författare och jag skulle säga influencer inom ADHD, psykisk ohälsoområdet. Varmt välkommen Lotta Borg Skoglund.
Oj och tack. Jag blev kallad influencer förut, men jag antar att jag ska ta det som en komplimang,
ja.
Eller?
Ja, men det tycker jag. Ja. Och jag tycker vi måste liksom använda det begreppet för även inom vårt liksom nördiga sjukvårdsområde. För man kan ju vara influencer även där.
Mm. Ja, det är ju liksom ett begrepp som inte hör till vår generation riktigt. Men exakt. Why not?
Mm. Men hur mår du en vad är det, måndag som det här?
En måndag? Nej, men okej, tycker jag. Man längtar lite efter varmare väder. Men det ligger ju runt hörnet, så att jag skulle säga bra.
Jag har suttit i en ishall hela helgen och jag kan säga att då längtar man också efter varmare väder. Så jag förstår precis hur det känner. Ja. men du, det här formatet brukar vi kasta oss ut i direkt genom att ställa frågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Jag tror att vi har kommit längre med det som vi redan har påbörjat. Nämligen att lyssna mycket mer på patienter, brukare, anhöriga. Och att vi styr åt det hållet och vi utnyttjar mycket mer kraften i vad patienterna själva tycker och tänker, behöver och vill.
Tror eller hoppas du? Eller både och?
Både och. Jag tror att det är helt omöjligt att stoppa den rörelsen som har börjat.
Mm. Ja, bra start. Är det något annat du vill lägga till som du verkligen tror kommer att skilja sig 2040?
Jag tycker att det har varit en väldigt spännande tid de här senaste åren där man, i alla fall jag, gick in all in i tanken om det digitala. Och nu är fortsatt all in i det digitala, men med en större ödmjukhet för det digifysiska, alltså den här kombinationen av att också ha möjlighet till möten och just precis den kombinationen tror jag är helt självklar 2040.
Nu slog Livia på micken, då brukar det betyda att Livia vill säga något, så då tystnar jag.
Ja, men spännande. Jag tänkte att vi kanske ska göra som vi brukar, att vi återkommer till flera av de här områdena, men först lyssnar in lite kring dig. Vem är du och vad har du för bakgrund?
Ja, jag är allmänläkare i botten och efter mycket om och men bestämde jag mig för att ta ytterligare en specialistutbildning inom psykiatri. Därför att jag var så himla intresserad av just samtalen och en grupp av patienter som jag märkte inte mina allmänläkarkollegor kände sig lika bekväma med. Nämligen beroende och psykiatripatienterna inom primärvården. Det tyckte jag var alltid där jag landade och stannade. Och så med det i ryggen så vidareutbildade jag mig inom beroendevård också. Och sen har jag jobbat länge inom det och testat på att jobba privat, att testa på att forska och nu senast så testar jag eller gör jag ett försök att bygga en digital plattform för en stor grupp av vårdens patienter som idag inte finner sig till rätta någonstans riktigt i vare sig vård eller egenvård. Och som jag tänker vi kan prata lite mer om sen. Men det är flickor och kvinnor med ADHD som just min forskning också handlar om. Så det är en lång resa fram till att tillsammans med mina patienter har identifierat ett glapp i vad hälso och sjukvården upplever sig ha för uppdrag och vad en stor grupp av sökande patienter upplever sig och också beskriver sig ha för behov. Och det här glappet tycker jag är jättespännande. Så där befinner jag mig just nu.
Det är ju inget enkelt glapp du har kastat in på. Alltså det händer ju
Nej.
mycket på området och många pratar om det och det växer, men det är ju inte busenkelt, tänker jag.
Ja och nej, skulle jag vilja säga. Det är inte så himla, jag tror inte att det behöver vara så himla svårt som vi egentligen målar upp det som. Och bara för att ta ett exempel då. Vår forskning, vår senaste studie visar att flickor och kvinnor med ADHD får sin diagnos 4 år senare än pojkar och män. Så vi vet att man under de här åren fram tills att man får ADHD-diagnosen söker en förklaringsmodell och en förståelse för sitt eget lidande, sina egna svårigheter. Och man är, om man tittar på våra datasätt, överallt i hälso och sjukvården. Som ung kvinna och kvinna så är man konsumerar liksom 10 gånger så mycket vård varje år som en motsvarande kvinna utan en ADHD-diagnos. Så det här är en grupp som finns överallt, som vi inom hälso och sjukvården träffar oavsett var vi jobbar i hälso och sjukvården faktiskt. Och då har vi gjort en hel del kvalitativa intervjustudier som uppföljning på den här som lite större epidemiologiska studien då. Och då tittar vi och så går vi ut och frågar hälso- och sjukvårdspersonal om de känner till den här gruppen. Vet ni vilka de här kvinnorna är som uppger ett sånt diffust men också omfattande lidande i form av kroppslig problematik, värkproblematik. Det handlar om kronisk smärta, det kan handla om olika typer av tillstånd där man har svårt att hitta en rent fysisk, etiologisk orsak. Och som också då ofta drabbas av psykisk samsjuklighet och lidande. Och då säger våra kollegor ute i hälso och sjukvården att det vet de exakt vilka de här kvinnorna är och att många av dem idag också kommer med en frågeställning om de har ADHD till exempel eller andra typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så man är överens om att det här är en växande grupp, det är en stor grupp och det är också en grupp av patienter som man känner sig ganska otillräcklig inför i vården. Och så har vi gått ut också och frågat flickor och kvinnor själva då med de här tillstånden då och med som senare har fått en ADHD-diagnos då. Vad de upplever i kontakten med vården. Med bakgrund då av att vi vet att de konsumerar 10 gånger mer vård än andra. Och det första som kommer upp på listan av vad de här flickorna och kvinnorna upplever är att man upplever att sig övergiven av vården. Alltså man upplever att man får ingen hjälp. Och det är det här glappet som jag tycker är otroligt intressant då. Att vården upplever sig översvämmad i viss utsträckning. Det som talas och kommuniceras väldigt mycket om hur belastad man är och hur mycket ADHD-diagnoserna ökar och hur svårt det är att prioritera och tidvis faktiskt tycker jag ganska tråkig retorik kring den här gruppen med ett stort lidande och ett stort sökande efter rätt hjälp. Och sen så att vända sig till gruppen själv och att uppleva då att de trots alla de resurserna som man från vårdens sida då lägger på att hjälpa den här gruppen upplever att man inte blir sedd och lyssnad till och inte får någon hjälp. Och här tror jag att vi har en jättemöjlighet snarare. Så att istället för att då säga som vi började med att säga att så här, det här är en svår grupp, så skulle jag säga, det tycker jag nog inte alls, därför att det här är en otroligt motiverad grupp. Det här är en grupp som är som oerhört, tycker jag då, som jobbar med de här kvinnorna, lyhörd. Man är väldigt accepterande i att, jag tyckte att det var konstigt att jag har kommit undan så länge med att säga att vi har ju ingen forskning. Jag hör vad du säger, jag ser ditt lidande, men jag kan inte förklara det, för att det finns ingen forskning gjord på flickor och kvinnors psykiska ohälsa, ADHD, kopplat till de här domänerna som du beskriver. Så jag kan inte ge dig något svar på gruppnivå, men jag kan prata med dig om de här upplevelserna som du har. Och jag blir förvånad hela tiden över att jag liksom kommer undan med det. Och det tror jag att vi kan göra på gruppnivå också. Alltså vi kan komma undan med jättemycket om vi gör det här tillsammans med den här gruppen och bara lyssnar in vad det är de beskriver.
Varför jag menar att det är en svår grupp är för att det är liksom, oavsett genom historien så har den här gruppen varit svår att fånga, oavsett vad vi kallade det. För vi har ju liksom, vi kanske inte har landat i rätt diagnos alla gånger, oavsett om man liksom, det har säkert kallats för fibromyalgi en gång och svedavärk och brännkärring och vad det nu liksom, finns. Kärt barn har många namn. Det här är ganska okära namn på den typen av. Med det jag tänkte att det har varit svårt och gissar att det fortfarande är svårt. Sen finns det säkert bra och som du som en positiv människa ser som enkla saker också. Men det är ett utmanande område.
Ja, men det är det. Det är svårt och det har varit svårt och det är mycket motsättningar. Och jag tror, det jag menar med att det inte är svårt, jag tror att vi har attackerat det från fel håll. Vi har liksom tänkt, så som vi ofta gör, som jag som läkare är tränad till, så här, att när jag sitter mitt emot en patient så måste jag komma med en lösning. Jag måste komma med svaret. Och det är väl en vettig ingångs, liksom, inställning kan jag tänka. Att jag ska använda min kompetens, min kunskap, min liksom träning till att ge min patient någonting som gör att patienten kan ta sig vidare. Men har jag inte svaret så gör jag nog bättre i att faktiskt erkänna det och kroka arm med patienten och säga, vad kan vi göra tillsammans trots att vi inte exakt vet vad fibromyalgi eller ADHD eller den här utmattningstillståndet eller den här IBS-problematiken eller alla de här tillstånden som ju vi ser liksom i den här gruppen. Och att tillsammans erkänna liksom, våra begränsningar men inte låta oss stanna där, tänker jag.
Vad tror du, varför tror du att det inte är så idag i tillräckligt stor utsträckning?
Jag tror att det beror på flera olika orsaker. Det ena kanske är det just att vi har det här liksom tankarna om oss själva, om att vi i vården ska vara den här, vi ska vara den som levererar lösningen och svaret. Och det är väl också en sån här sak som jag hoppas inför 2040, att då sitter vi tillsammans med patienten i ett jämbördigt samarbetsmöte och ser, okej, vad kan jag från vårdens sida liksom bidra med och vad kan patienten själv bidra med för att det här samarbetet ska liksom drivas framåt. Och det tror jag är en av liksom orsakerna till att vi liksom stannar och tuggar fast liksom i en situation som kan upplevas ganska som icke-konstruktiv faktiskt, i värsta fall.
Vi hade, för några veckor sedan så hade vi Eva Fernholm här som pratade om vikten av att så att säga tänka bredare, arbeta med livsstilsförändringar för livsstilssjukdomar och liknande. Upplever du att det perspektivet också är applicerbart för den här gruppen? Alltså jag menar att titta mer på olika typer av sociala olika typer av faktorer i det sociala livet eller samhällslivet, eller är det också en parameter att sjukvården kanske inte alltid ser det som sitt uppdrag?
Ja, men absolut. Och jag kan tycka att det både är och inte är sjukvårdens uppdrag i liksom, beroende på hur vi tänker kring det här samarbetet med patienten. Och det är jätteintressant tycker jag hur hur vi kan fördela det här ansvaret på ett rimligare sätt om vi orkar prata om de olika delarna och vad man som patient kanske behöver för kunskap för att kunna ta mer ansvar för de här livsstilsrelaterade delarna. Så jag tycker absolut att vården har ett ansvar i det, men också att man som individ och som patient förstås är den som i slutändan har det slutgiltiga ansvaret för att välja liksom rätt livsstilsrelaterade insatser. En reflektion som jag upplever så här, nu när man börjar bli lite gammal här i gamet så kan jag tycka att vi, när jag började jobba som distriktsläkare och precis började jobba inom beroendevården, då tyckte jag att vi, i alla fall inom beroendevården, vi hade liksom en liten revival i att vi, det hade kommit väldigt mycket bra forskning. Vi hade börjat förstå mycket mer om beroendesjukdomen som en faktisk sjukdom och hur den liksom utvecklas i hjärnan, och det hade kommit en hel del bra läkemedel. Så var det liksom vi hade vind i seglarna i relation till att kanske ha kommit då från, om man tänker 50 år tillbaka i tiden, från liksom fattigvården eller liksom den psykosocial liksom förklaringsmodell på personer som drabbas av skadebruk och beroende. Så fick vi liksom komma in i finrummen i psykiatrin och i medicinen på flera olika sätt. Och det var ju väldigt, väldigt positivt. Men baksidan av det tycker jag handlade om att det blev lite grann en tanke om att don't try this at home, folks. Alltså det här med beroende medicin, det är liksom på riktigt. Det här handlar om receptorer i hjärnan, det handlar om liksom biologi. Och det är ingenting som man kanske ska hålla på och latcha runt med hemma eller gå på AA eller sådär. Utan lämna det nu till oss här i beroendevården. Nu överdriver jag, det här är bara min egen upplevelse då. Men jag tänker att det skapade lite grann en initiativlöshet i relation till att man också kanske kände sig lite maktlös som patient. Att jaha, ja, men då får jag stå här i kön och vänta på att få den här beroendevården. Och i och med att vi har liksom, vi går emot att fler och fler behöver vård och vi har mindre och mindre resurser, så har vi ju också inom hälso- och sjukvården varit tvungna att flytta oss till att göra patienten mer till en samarbetspartner och då också förlita oss på att patienten också kan ägna sig åt egenvård och kan liksom leta upp andra stödfunktioner i samhället som också kan tillsammans med hälso- och sjukvården stötta upp. Men jag tycker inte att vi har liksom lyckats kommunicera det här på något bra sätt, utan jag upplever att många patienter känner sig ganska liksom ängsliga inför att vi har kommunicerat det här don't try this at home, och nu så är det plötsligt så här, nej men vadå, du kan inte komma till vården och tro att du ska få hjälp med det här. Vadå, det där måste du klara av själv, förstår du väl? Och det tycker jag, det är ytterligare ett sånt där glapp som jag tycker att jag hade liksom önskat att vi hade varit liksom proffsigare på att kommunicera, för då tror jag att vi hade fått med oss människor på ett annat sätt. Jag är lite rädd för att många känner sig lite ängsliga för att liksom leta upp egenvård och att göra saker själv och ta liksom det här egenansvaret som jag tror att vi behöver göra nu för att jobba smartare tillsammans för en bättre folkhälsa framåt.
Och det är ett område som dessutom är så här, ökar lavinartat på ett sätt där en del säger ja det, men det är överdiagnostisering, och en del säger ja nu ska alla ha läkemedel, och så säger vi att vi ska ha egen. Det är ett stort spektra av åsikter och många som har åsikter. Hur är din bild? Vad, liksom, finns det någonting i alla åsikter, eller är debatten snedvriden? Eller hur känner du?
Nej, men jag är skittråkig där. Jag tycker att det finns något i alla åsikter. Jag tycker verkligen att man måste lyssna på de som tycker tvärtom och de som man egentligen tycker tänker fel. Jag tror man måste lyssna på det, för det finns förstås tankar och en oro där som man behöver förhålla sig till, även om man liksom kanske tänker och kommer från en annan ideologi eller från ett annat perspektiv. Och i min värld då, när det gäller ADHD till exempel, så här gamla klyschor och floskler om att hålla två tankar i huvudet samtidigt är otroligt viktigt här. Alltså för det är så att Det finns en underdiagnostik av ADHD i många utsatta grupper, till exempel inom beroendegrupperna där man verkligen är i behov av en diagnos för att kanske komma till rätta med livsfarliga problem. Men att det också finns en ökad diagnostik inom samhället där vi faktiskt tror att det handlar om samhällsstrukturer som har förändrats, som gör att fler barn och ungdomar till exempel behöver en diagnos för att klara skolan idag. Att vi har en situation i samhället som till mångt och mycket både för barn och vuxna faktiskt kräver betydligt större kognitiva, liksom, ja, det är större kognitiva krav på oss i samhället idag. Och jag tror att lyssnar vi inte på det, på den oron också, så riskerar vi liksom att köra i diket på båda hållen faktiskt. Men det är ganska svårt tycker jag att navigera i en sån, för det blir ofta ganska liksom upphettade tankar och åsikter i de här i diskussionerna. Och att liksom orka hålla i det här att liksom, om man tar ADHD då som ett exempel, är en reell och valid diagnos. Personer som uppfyller kriterierna för de här liksom fyra bokstäverna kommer att leva liksom i snitt 10 år kortare om man inte får stöd och insatser för den här diagnosen. Det finns effektiv behandling, bland det effektivaste liksom behandlingar vi har inom psykiatrin, med lång liksom forskningserfarenhet, så att vi vet att när vi använder den här behandlingen till rätt personer så är det väldigt säkert och effektivt. Sådär. Så det finns liksom en jättebra bas att stå på. Och så samtidigt så har vi liksom, tänker vi oss att det finns en massa andra faktorer som gör att fler och fler får och uppfyller kriterierna för den här diagnosen, som kanske i en annan tid, i ett annat samhälle, inte hade behövt den här diagnosen. Alla de personerna lyfts också in i den här gruppen, vilket ju gör att när vi tittar på den här gruppen om 10-20 år, så ja, det blir svårt att avgöra om till exempel de här insatserna, då medicinen eller insatserna för ADHD som var tänkta för en annan grupp, fortfarande kommer att vara lika effektiva. Och det i grund och botten riskerar ju liksom att vattna ur diagnosen för de som är i väldigt stort behov. Så det här är jättesvåra frågor. Och det, i grund och botten är det ju så att vi måste nog utgå ifrån att ingen vill vara patient i psykiatrin frivilligt. Ingen vill ha en livslång funktionsnedsättande diagnos stämplad i sin journal utan att man behöver det. Men ibland kan det ju låta som att nu springer ju alla till vården för att försöka få en diagnos och försöka få mediciner. Och det tror jag är väldigt, väldigt farligt sätt att kommunicera kring den ökande diagnos, till de ökande diagnoserna.
Jag tänker inte säga emot det där heller. Är det som, för man, känslan från sidan är att det är enklare för killar att se, eller för yngre killar att se var problemet ligger någonstans. Eftersom det är ganska mycket utåtagerande som du i större utsträckning kan fånga upp, som både när man tittar från sidan men också att du kan se symptomen. Är det det som är det stora problemet i att hitta hos tjejer? Eller vad är liksom, är det hela systemet? Systemet, ja, förlåt, jag stannar frågan där.
Ja, men alltså, det är en jättebra fråga, därför att det är både och. Jag tänker att det fortsatt är så att vi har olika förväntningar på, alltså könsförväntningar på samhällsnivå. Så är det nog. Och det kanske delvis också kommer sig av att vi ser att på gruppnivå så mognar flickor tidigare. Så att man blir tidigare medveten om vad som förväntas av en liksom från omgivningen. Och då kommer flickor och kvinnor med ADHD och ADD till exempel att tidigare förstå att oops, här måste man nog liksom skärpa upp sig. Och om man vill man klara skolan och vill man bli omtyckt av lärare och vill man liksom inte utmärka sig negativt, då förväntas man bete sig på det här sättet. Och sen så håller man ihop sig. Sådär. Så på ett sätt, och det är också det vi ser liksom i våra mätningar och i våra rapporter och i våra liksom studier, att flickor oftare får, när de får sin diagnos, så får de oftare det som kallas för ADD, alltså tidigare då den ouppmärksamma formen av ADHD. Och den stör ju mindre, vilket ju gör då att om till exempel lärare och skolan är uppmärksamma på barn och unga som inte funkar i skolan och skickar för utredning, så kommer pojkar att skickas först och stå först i kö för utredningen. Så på så vis så är det ju så att det är lättare att upptäcka pojkarna tidigare. Ja.
Mm. Du nämnde att du nu har tagit ett kliv till att bidra i den här digitala utvecklingen, eller för att utveckla tjänster inom det digitala för den här gruppen. Vad består de av? Vad kan man göra digitalt för att stötta den här gruppen? Vad fungerar sämre? Vad är liksom tanken bakom den här plattformen som ni utvecklar nu?
Ja, nej men alltså tanken är ju att kliva ut ur sin vård som roll och kliva rakt ner i det här glappet då, som vi pratade om, alltså det här där det liksom inte finns någonting, och orsaken till det är ju just att komma ifrån vården och liksom kanske se att, ja, men att diagnostisera och att liksom få den här förklaringsmodellen är jätteviktig. Men alltså handen på hjärtat, har vi liksom resurser att liksom stötta och hjälpa den här stora växande gruppen inom specialistpsykiatri idag? Jag tror inte det. Jag tänker också att vården och specialistpsykiatrin inte nödvändigtvis är den bästa avsändaren för den här växande gruppen. Alltså, istället för att säga att den här växande gruppen måste tänka om och att de känner fel och att de överdriver, så tänker jag så här att de beskriver ett lidande, de beskriver svårigheter, men det kanske inte är specialistpsykiatrin som är där man ska vara, framförallt inte om man är relativt välfungerande i perioder av sitt liv. Vi har ju en psykiatri idag som är organiserad så att man tänker sig att vi förhoppningsvis, ja, men som resten av sjukvården också, man blir intagen och sen så ska man bli botad och då blir man liksom utskriven. Medan de här diagnoserna med neuropsykiatriska diagnoserna, de är, tänker vi oss, som livslånga tillstånd där man lever under ett helt liv och kanske funkar alldeles utmärkt, framförallt om man har fått sin diagnos, framförallt om man har fått rätt stöd och behandling, så kan man ju funka utmärkt men ändå leva med en sårbarhet. Under perioder av livet, och för kvinnor då, så kan de här sårbarhetsperioderna vara kopplade till hormonella perioder i livet, pubertet, menscykel, graviditet, menopaus och sådana situationer. Men där är inte vården riktigt rustad för det, utan då blir man liksom inskriven och sen är man livstidsdömd till ett liv i specialistpsykiatri om man har en ADHD-diagnos. Och då kan man ju ganska snabbt förstå att den här specialistpsykiatrin blir rätt belastad av det här. Och att andra grupper inom specialistpsykiatrin kan bli tillbakaträngda. Om vi har liksom ett badkar med ADHD som fyller på sig, och det finns ingen avrinning ju, av naturliga orsaker för att man lever med de här diagnoserna. Och då har vi försökt i flera omgångar att kommunicera kring, så som det är i våra nordiska grannländer, att man kanske kan lyfta ut en välfungerande del ut i primärvården, där vi ju är jätteduktiga. Jag har ju min bakgrund som allmänläkare, så jag vet ju hur duktiga mina kollegor där är på att jobba med livsstilsfaktorer. Och vi vet att det är just det, livsstilsfaktorerna som ofta är problemet och mycket av orsaken till den här ökade sjukligheten och dödligheten med ADHD beror på liksom livsstilsfaktorer som kost och motion och rökning och alkohol och sömn och stress och så. Och det är vi ju proffs på inom primärvården. Men det har varit svårt att få gehör för de idéerna, och då har istället då min tanke att kliva ut ur det här och se skulle det vara möjligt att skapa en digital plattform där man kan stötta personer till att ta mer ansvar och få mera kunskap om sitt eget tillstånd, sin egen hjärna, sina egna hormoner, så att man blir en bättre påläst patient i vården och också kanske en kan ägna sig åt bättre och säkrare egenvård. Därför att det vi har sett också i vår forskning, det är ju att när man blir lämnad i det här glappet som kvinna, så finns det ju en uppsjö av opportunistiska aktörer som vill prata om hormoner och hormonell obalans. Och det är så vansinnigt mycket som paketeras in inom ramen för female empowerment, som egentligen bara handlar om att kapitalisera på kunskapsbristen. Alltså den avsaknaden av kunskap och forskning som handlar om psykisk hälsa och hormonella faktorer hos flickor och kvinnor, och den kopplingen. Och att då bygga den här plattformen som bygger då på forskning där vi styrs helt och hållet av den här patientgruppen då, som får kravställa oss i vad vill ni ha kunskap om? Och sen så skriver vi då i liksom lättbegripliga, faktabaserade, men populärvetenskapliga texter som är lättillgängliga. Vi ordnar webbinar, man får fråga experten. Alltså, en tanke om att bygga liksom en egen kunskapshubb för de här frågorna. Men också att vi faktiskt via digitala tekniker kan samla data om oss själva. Alltså man kan bli sin egen forskare. Det finns ingen forskning, då får man bli sin egen forskare. Då får man samla in kunskap om sin egen ADHD, sina egna livsstilsfaktorer, sina egna hormoner. Och så får man börja titta, hur hänger det här ihop för mig? Så det är liksom grunden i den här appen som vi bygger, som heter Letterlife. Och som liksom våra flickor och kvinnor tillsammans med oss bygger då. Så nu har vi tagit fasta på de här budskapen som vi har fått i våran forskning. Man känner sig övergiven, det var nummer ett. Ja, hur adresserar vi det? Ja, men då har vi i den här appen byggt en community. Så där har vi varje vecka olika ämnen som är relevanta för våra användare och som man diskuterar och pratar och vänder och vrider på tillsammans med sin community av flickor och kvinnor med ADHD. Jätteuppskattat, otroligt mycket positiv liksom, stöd, pepp, delar goda råd. Det här funkade för mig, gud vad stark du är. Alltså den här känslan av att bli sedd, att bli lyssnad till. Otroligt viktigt. Så det var nummer ett som vi adresserade där. Nummer två som vi adresserade, det är ju man får ju ingen hjälp. Liksom. Och då har vi någonting som vi kallar för Mindhub, som är just den här kunskapsbasen med små, korta, liksom, faktabaserade, forskningsbaserade informationstexter. Och sen så nummer tre, att man hela tiden måste upprepa. Man söker ju all den här vården och så måste man upprepa sin historia hela tiden. Man måste berätta igen och igen och igen om sig själv. Och då adresserar vi det just genom att man kan samla in fakta om sig själv i den här appen och som man sen kan dela med sin vårdgivare, så att man kommer bättre förberedd till sina vårdmöten. Och att ens vårdgivare kan basera sina medicinska beslut på mer objektiv fakta.
Kommer två frågor ett här. Först låter jättespännande. Både Liv och jag har byggt plattformar mot vården och vet ju ett hur sjukt lång tid och hur dyrt det är. Och två att det ibland inte liksom mottas så enkelt som man tänker. Att man, det är alltså idén om att du kommer med kunskap till vården blir inte alltid på det sättet som både vi som liksom aktörer från sidan eller som patienten kanske tycker. Hur
Nej.
är bilden att vården tar emot det? Och hur orkar du bygga en sån här vid sidan om ett vanligt jobb?
Nej, men jag orkar därför att det behövs. Och därför att jag bygger tillsammans med den här gruppen. Det är så himla roligt att få göra det tillsammans med tekniskt duktiga personer, som är de som faktiskt fysiskt liksom programmerar. Att få jobba med de bästa där och att få vara liksom språkröret mellan patientgruppen. Men alltså, helt ärligt ska ju sägas att min dröm när jag började det här, liksom, den här resan, det var ju att bygga en avlastning för vården. Men jag gav upp den drömmen. Den är inte död, men jag vågar och vill inte. Det här är för viktigt att det här blir gjort, för att jag, och jag har för stor ödmjukhet för att vården har andra prioriteringar och också andra utmaningar och också andra sätt att se det här. Och där tänker jag så här, det ska inte jag ha några åsikter om egentligen. Jag är inte här för att köra en David och Goliat eller en Don Quixote, utan jag är här för att bygga någonting som är så bra, så att en stor grupp flickor och kvinnor bevisligen mår bättre av att ta hand om sig själva på ett bättre sätt. Och då tänker jag att sen kan jag komma och ha den diskussionen med vården om det här är någonting som man också skulle kunna vilja använda i vården. Men vi har svängt från att tänka att vi ska bygga någonting som vården ska kunna vilja använda sig av, till att bygga någonting tillsammans med flickor och kvinnor som vården sen kan komma och fråga oss om, skulle man kunna använda det här hos oss också? Jag tror att jag skulle göra mig själv och väldigt, väldigt många andra besvikna om jag hade siktet inställt på att bygga någonting som sen ska jacka i en vård som jag idag inte är en del av eller har möjlighet att påverka.
Ja, det är intressant det där. Det kommer ju fler och fler aktörer och tjänster som, precis som du och ditt team då, identifierar något glapp eller ett område, förbättringsområde som kanske ligger just i det här gränslandet, egenvård, prevention och vård för en patientgrupp, och som någonstans utvecklar de lösningarna vid sidan av, med förhoppning kanske om att det här så småningom ska jäkla. Det blir spännande att se den utvecklingen framåt, liksom vilken utsträckning det blir ett ekosystem där man samarbetar mellan de här tjänsterna och i vilken utsträckning det blir något typ av nästan ett parallellt system vid sidan av.
Jag hoppas ju inte att det blir ett parallellt system. Jag hoppas ju att det här blir en del av ett ekosystem. Men jag tror, för att det ska bli bra. Jag har ju också varit med och byggt mycket inifrån. Alltså jag har byggt mycket forskningsbaserat och mycket vårdbaserat. Men då upplever jag att jag har varit lite grann begränsad då av att förhålla mig till vårdens liksom. Och det tycker jag är begripligt. Alltså, så bygger jag inom systemet så måste jag förhålla mig till systemets regler. Det här blir liksom det här är ett annat försök. Jag säger ju inte att jag har ingen aning om det kommer lyckas. Jag har ingen aning om var det kommer landa. Men det är en annan utgångspunkt. Och det är att bara utgå ifrån patientens behov och perspektiv. Och använda min vårdkunskap som egentligen bara liksom en ram till det. Jag ställer min kunskap och forskningen till förfogande för att bygga någonting som den här gruppen upplever sig behöva. Så får vi se var vi landar då någonstans. Men det är ett friare koncept, och förhoppningsvis så möts vi där framme, tänker jag. Men jag tror att det är, för mig är det i alla fall viktigt just nu att inte tänka var passar det här in i vården, utan för då tror jag, då börjar jag direkt liksom, och det märker jag är ju liksom en produkt av vård. Jag har liksom levt i liksom både den offentliga och den privata vården i hela mitt liv, så att jag har en tendens att hela tiden ramla ner i den typen av tänkande. Och nu så försöker jag aktivt att inte göra det. Jag måste bygga någonting som de här kvinnorna vill använda. Det är mitt absoluta fokus. För det är när de använder det som vi sen har möjlighet att skapa värde i, och hälsovärde i att hjälpa dem med olika typer av hälsofrämjande insatser. Så det är liksom det är att vända på steken och säga, hur får jag patientens förtroende först och främst? Och sen, hur får jag mandat att leverera in min kunskap? Och i tredje steget kanske, hur skulle vi kunna få ihop det här i ett vårdekosystem?
Ett vårdekosystem som inte ens tar emot steg, liksom stegräknare utifrån eller något annat. Det är liksom väldigt mycket saker som inte kommer in i vårdekosystemet som kanske är lågt hängande.
Ja.
Men hur finansieras satsningen? För det brukar kosta pengar att bygga teknik.
Ja, men det gör det ju. Och det finansieras dels via en filantropisk donation till forskningen som är donerad till Uppsala universitet. Så att forskningsdelen är liksom, där har vi en finansiering. Och sen så har vi gått ut och liksom sökt pengar och kapital. Där vi har liksom fått in kapital för att bygga i 2 år. Men då är det vi, liksom tre grundare, som bygger som galningar. Så bra som vi kan. Och sen så, och förhoppningsvis är i ett skede då där vi kan ta upp diskussionen antingen med vården eller med ytterligare en finansieringsrunda. Vi får se.
Spännande. Jag tror att det är väldigt klokt så som du beskriver, att utgå ifrån att bygga någonting som patienterna vill använda och ta det därefter.
Det låter lätt, men det är det ju såklart inte. Men det är lättare om man tillfälligt släpper de andra rollerna lite grann. Men det är väldigt, väldigt, väldigt så. Man är liksom en hälso- och sjukvårdsperson i första hand och sen är man en forskare också och så har man väldigt mycket ramar runt omkring sig för hur man tänker och gör och uttrycker sig när man har de här rollerna. Men nu har jag en annan uppgift och men det får jag påminna mig själv varenda dag. Att jag måste släppa det där, jag måste släppa det tillfälligt.
När du jobbade som allmänläkare, vad var din största frustration kring specialistvården inom psykiatri?
Ja, men det var de här dammluckorna som jag tror att jag också ser från andra hållet nu och som jag tror är en orsak till varför man inom primärvården är så himla, man ställer sig så tveksam till ett initiativ som till exempel att ta över en stor grupp högfungerande personer med ADHD till exempel. Så tänker jag att man inom primärvården då upplever sig inte vara tillräckligt vare sig resurssatt eller få ordentligt med kompetensutveckling för att kunna ta emot stora grupper och att det liksom är en envägskommunikation, att man förväntar sig att allting som ska kunna liksom rinna ner till primärvården, men att man sedan när man har tagit över de här stora grupperna av kanske nya patientgrupper, så upplever man sig inte ha någon sluss tillbaka. Alltså när det kör ihop sig, när man har frågor, när det inte funkar som man ska, så finns det liksom ingen backventil där. Och det tror jag är en stor frustration, en stor rädsla. Som till ganska stor del också kanske är befogad faktiskt från primärvårdens sida.
Just nu sitter vi i en situation där det är grav kompetensförsörjningsbrist runt om i Sverige. Vi saknar folk både på läkare och sköterskesidan. Och den här typen av initiativ som du har dragit igång skulle ju kunna liksom frigöra resurser. Men vi är inte där riktigt än, utan just nu krävs det resurser i vården. Och psykiatrin, där saknas det ju mest människor.
Ja.
Vad ska vi göra för att göra det lika hett som det är viktigt?
Ja, vilken bra fråga. Jag tror att man måste tänka lite stort och lite nytt. Det ena är väl det här som vi var inne på i början här, att tänka patienten som en samarbetspartner snarare än en kund eller liksom någon som ska vara någon form av passiv mottagare av våra insatser. Sådär. Sen har jag, vi har ju tänkt en hel del också på engagemanget som finns inom gruppen och hur kan vi, är alltid hälso och sjukvården bästa avsändaren för allting som saknas och det vi behöver göra och hur kan vi tänka det här lite tankar om inom beroendevården så har vi jobbat, eller delar av beroendevården jobbat med case management system till exempel, att man har olika funktioner som inte nödvändigtvis är läkare, sjuksköterskor eller psykologer som brukar vara den största bristvaran, utan att man tränar upp ett team runt omkring sig, runt omkring patienten, som har olika funktioner och som kan fylla ganska mycket av det som patienten faktiskt är i behov av. Mm. Så där tror jag att det finns stora resurser att frigöra och att möjliggöra att hälso- och sjukvårds, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utbilda och handleda andra resurser som kan vara till väldigt stort stöd för många. Och sen handlar det väl också till ganska stor del om att vi inom hälso- och sjukvården ska få syssla med det som vi faktiskt är bra på och utbilda för. Och
IT-system och...
Ja, det är lite sånt. Det går lite tid till sånt som man kan känna en ganska stor frustration över, tycker jag, inom vården, tyvärr. Det går väldigt mycket tid, upplevde jag. Nu är det ju ett tag sedan som jag jobbade, men att man lägger ju ganska mycket tid på dokumentation och på att... På ett sätt så kunde jag uppleva i vissa perioder när jag jobbade mycket så här, att man ägnar ganska mycket tid åt att skydda sin egen rygg. Att vi har liksom byggt upp ett system som där vi naturligtvis ska vara genomlysta och transparenta och granskade. Men där det också har byggts upp ganska mycket rädsla inom professionen för att göra fel. Att det ibland överskuggar att göra rätt. Och att vilja, alltså den här inställningen som vi har, som jag tror vi alla har när vi börjar våra jobb och när vi jobbar egentligen, att vi vill göra väl och vi vill få använda liksom vår kompetens och vår kunskap för att hjälpa människor. Ibland överskuggas av att man är så rädd för att göra fel, så att det blir viktigare att inte göra fel än att faktiskt göra gott.
Och verkligen, och här kommer, för att göra rätt, om vi pratar om psykiatripatienter till exempel, så är det väldigt ofta att man inte vill, man pratar om att vi vill inte dela informationen med alla, man vill liksom sätta integriteten väldigt högt, vilket är ju jätteviktigt utan tvekan. I framtiden, det vi nu liksom börjar se att man mer och mer pratar ut i luft, du spelar in i ett kirurgrum vad som sägs och sen så blir det en journal av det efteråt och man monitorerar och liksom, du kan använda nya AI-stöd för att få information bilda en journal i, liksom, utan att du behöver skriva någonting. Och det händer. Hur ska vi hantera det i kontra psykiatrin? För jag skulle ju verkligen, där sägs det väldigt mycket viktiga saker som vi behöver ta upp. Mm. Men också väldigt mycket som vi inte vill dela. Men en del som vi vill dela, fast kanske i någon annan form. Mm. Hur tror du att den nya tekniken ska hjälpa oss och inte hjälpa oss här?
Åh, vilken bra och stor...
Ja, det blev stort, jag vet. Ja. Jag märkte det.
Ja, men det är en jättestor fråga och jag tänker på det. Vi har diskuterat det liksom ända sedan vi pratade om journaler på nätet. Och den oron som vi inom psykiatrin hade för att våra... som journaler skulle kunna skada det vi skriver, skulle kunna skada den som skulle läsa det. För det var väl ändå den rädslan som fanns där, som jag tycker till stor del faktiskt ju inte blev så ett så stort mål som vi hade oroat oss för. Och någonstans så tror jag att vi i psykiatrin, vi måste nog ändå orka tänka att det vi säger och det vi gör tillsammans med en patient, det måste kunna finnas tillgängligt för patienten att läsa och för anhöriga om patienten vill det också. Och att den transparensen tror jag är oerhört viktig. Jag tror att den transparensen har saknats i ganska stor utsträckning och att en sån utveckling skulle kunna vara oerhört mycket mer gynnsam för psykiatrin än vad vi tror idag. Därför att om du pratar med många som har varit patienter inom psykiatrin, så är det många som i backspegeln kan se att de nog har fått ganska god hjälp och det har varit ganska bra initiativ. Men vi har glömt att ge rationalen till varför man ska göra på det här sättet. Inom KBT är vi ganska bra på det. Men det är inte alls så att vi har det anslaget i alla möten, utan vi utgår ifrån att kanske patienten eller anhöriga också sitter på samma utgångspunkt som vi själva gör. Och när vi levererar att du ska ta den här läkemedlet eller du ska göra de här övningarna, så glömmer vi att berätta varför. Och vad det ska leda till och varför det kan vara svårt i början och sen så kan det ge resultat senare och sådär. Och missar man den rationalen missar man också möjligheten att göra patienten till en samarbetspartner, därför att då blir det ganska stor risk att man lägger av och man möter motstånd eller att man slutar med medicin om man får lite biverkningar i början och sådär. Så att just det här kommunikationen kring varför vi gör saker och vilka val vi står inför när vi väljer det här läkemedlet istället för det här och så. Jag tror att vi kan vara betydligt mer transparenta med våra patienter än vad vi tror. Och att det är väldigt gynnsamt för patienten också att bli mer involverad i olika beslut. Och det tar också lite granna, det kanske tar lite magin bort ifrån oss. Att vi kan och vi vet allt och vi är så smarta och vi gör så bra val för patienten. Sådär. Men det tar också bort lite grann av den här ensamheten i att stå ensam som ansvarig för det här behandlingsvalet. Det är ju också, för att det här ska lyckas så behöver vi en patient som är ombord med det här beslutet och som är välinformerad. Jag tror jättemycket på det här kunskap. Att kunskap är makt och med kunskap och med makt så kommer det ett ansvar som man som patient är betydligt mycket bättre rustad att ta om man har fått vara med i diskussionerna som har lett fram till det här beslutet.
Tycker du att man har gjort det någon annanstans i världen som du säger att man har kommit längre än vad vi har gjort i Sverige?
Nu tar jag mig på sängen här, för det har jag massor av bra exempel på, men som jag inte riktigt kan komma på att tänka på just nu bara. Får jag återkomma på den?
Ja, det får du absolut göra. Ingen som helst fara. Och hur samarbetar ni runt om i världen för att det ska bli så bra som möjligt då? Om man tänker, jag vet att du har nämnt Uppsala några gånger. Det är bra att Stockholm och Uppsala har ett bra samarbete. Har ni ett bra samarbete med övriga Sverige och med världen utanför det svenska riket?
Ja, i forskningsvärlden så tycker jag det. Att vi har det och att vi har mycket gemensamma forum och mötesplatser och också kontakt och kommunikation mellan forskargrupper och så. Nu är inte jag en del av vårddelen på det sättet just nu då, utan att jag sitter på min egen lilla kammare här och försöker bygga det jag ska bygga. Så, men där kan jag väl tycka att det inte riktigt har hängt med på samma sätt. Det har ju blivit mycket svårare att få loss tid och möjlighet för fortbildning och för kollegial samverkan inom vården och inom psykiatrin när det har blivit allt mer pressat resursmässigt. Så att det har varit svårare, tycker jag. Men det är, och därför är ju också forskningen en sån himla viktig arena för att fortsätta att lyfta de här frågorna.
Bra. Nu vet jag att du måste lämna ditt rum strax. Så det brukar vara ett bra, jag vet, tiden går sjukt snabbt när man har roligt. Är det något, när du kommer in i det här digitala rummet, och för er som undrar förresten, Livia var tvungen att smita för 10 minuter sedan, det är därför hon är tyst. Det är inte bara så att jag har låtit att trycka ner henne. när du kom in i det här digitala rummet, var det något du hade velat prata om som du kände att det här har vi inte lyft? Det var så många spännande spår, så vi har liksom djupdykt i några av dem, men det är
Nej,
många
men
spår vi.
jag tänker nog snarare så här att det vore så jättekul att få komma tillbaka om ett år när vi har kommit lite längre och se vad har vi gjort oss för erfarenheter, och det här är så himla nytt för mig, den här digitala världen. Så att jag är fortfarande inne i en process där jag försöker ta till mig och lära mig så mycket som möjligt. Så att jag är liksom som ett barn i en godisfabrik just nu, och hoppas ju men att kanske få komma tillbaka om ett år med lite mer kött på benen och lite mer erfarenhet och idéer och tankar vad som behövs och vad som saknas och vad som finns och vad som funkar, tänker jag.
Det låter ju jättekul, för det här är ett liksom viktigt område att prata om. Och kan man dessutom prata med folk som har energi och kastar sig in i ett poddsamtal med det sätt som du gör, så då vill jag jättegärna göra det.
Ja.
Men det låter, då skulle jag vilja tacka varmast för att du var med i Hälso och sjukvårdspodden.
Tack så mycket för att jag fick vara med.